Välkomna till möte och vi ska börja med bön. Herre, vi tackar dig för idag. Vi ber att du skulle välsigna ditt ord. Herre, vi ber att du skulle ge oss vishet att förstå och tillämpa ditt ord i våra liv. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Hebreerbrevet 10. Verserna 19 till och med 25. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, men ett hjärta som är renat från ett ont samvete, med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag tänkte lite på ambassadörer, att vara ambassadörer, står de i andra Korinthierbrevet kapitel 5 och verserna 18, 19 och 20 där, att vara en ambassadör. Och många gånger man tänker liksom att det är ju ett, eller jag vet inte, jag tänker inte så kanske, men många kanske tänker att det är ett drömyrke, liksom man bor någon annanstans och man representerar landet och man har massa privilegier och vad det nu kan vara. Men med privilegier är det alltid så att det kommer ett ansvar, eller hur? Och jag tänker på hur vi är kallade att vara ambassadörer för Kristus. Men samtidigt så innebär det också väldigt stora ansvarsområden i varje situation som vi är i varje relation som vi är i. Och det spelar ingen roll om det är äktenskapet, familjen, utbildning, arbete, vad det än är, så kommer det liksom ett ansvar. Och tänkte tala lite grann om troende prästernas privilegium och ansvar idag. Vilket otroligt privilegium det är egentligen att vara en pånyttfödd kristen. Vi kan ju egentligen inte ens föreställa oss det. Därför att när vi är köttsliga, vilket vi tyvärr ofta är, så tänker vi ungefär på samma sätt som världens människor. Att den här världen är allt som finns. Och det här är liksom verkligheten och de förutsättningar och begränsningar och möjligheter som vi har här, det är allt som finns. Och på något sätt så stannar vi upp där. Men jag tänker på liksom hur även den köttsligaste kristne personen är sittande med Kristus i det himmelska. En ganska fantastisk tanke egentligen. Den personen själv tänker inte så, eller fattar inte det. Därför att om vi inte tänker med Gud, om vi inte tänker liksom i anden, då förstår vi inte de här andliga sanningarna. Men vi har otroliga privilegier. Tänker på vår ställning i Kristus, vi tänker på hans nåd, tänker på hur vi är nya skapelser, förlåtna, evigt trygga i honom. Men med detta kommer ett otroligt ansvar att representera Gud i denna värld. Att representera Guds karaktär i Satans kosmos. Där Satan är, som det står i andra Korinthierbrevet 4:4, denna världens Gud. Och vad Gud vill egentligen, det är ju att låna vår mänsklighet för att manifestera sin gudomlighet. Och det är inte någonting som de flesta kristna gör. Det är förmodligen bara ett fåtal egentligen. Men det är det Gud vill. Det är det han önskar att se i våra liv. Att vi skulle vara hans representanter och manifestera hans karaktär i denna värld. Och tänker på hur vi lever i en värld som är så full av Satans manifestation. Titta på allting som finns. Hollywood, humanismen, skolsystemet, drogerna, spelen, materialismen, falsk kristenhet, allt vad det nu kan vara, liksom. Satan är bakom allt. Och oftast så förklarar han sig i andra Korinthierbrevet 11:14 till att vara en ljusets ängel. Och tänker på hur han har byter på något sätt taktik hela tiden. För bara någon generation sen så var det liksom lagiskheten som gällde. Idag är det lössläpptheten som gällde, liksom. Att det är som att vi kan aldrig på något sätt finna jag gillar inte att använda ordet balans, för det handlar inte om en balans mellan lagiskhet och lösaktighet, för det handlar om nåd. Det handlar om att kunna ta emot nåden på ett sådant sätt att vi förnekar ogudaktigheten. Men i 1 Johannes 4:17 så står det att så som han är, så är vi i denna värld. Lika rättfärdig som han är idag i himlen, lika rättfärdig är vi här nu i vår ställning, med vår tillräknade rättfärdighet. Men lika helig som han är, på samma sätt vill Gud också att vi helgar oss på det sättet. Att vi låter hans nåd, som vi sa alldeles nyss, hjälpa oss att förneka ogudaktigheten. Och jag tänkte på några saker idag. För det första så har vi ett direkt tillträde till Gud. Vi läste de här verserna 19-22. Hur vi kan frimodigt gå in i det allra heligaste. Och på gamla testamentets tid i templet så fanns det ett förhäng, eller vad heter det, ett förlåt. Ett enormt skynke som hängde. Och det var inget litet stycke tyg som hängde där, och det var extremt svårt att riva sönder, så att när det står att det revs sönder när Jesus gav upp andan på korset, så var det inte någonting som människor kunde göra, utan det var verkligen ett verk av Gud. Ingen kunde annat än förstå det. Och när innan liksom så var de där utanför det här, och de, på ett sätt så trodde de att Gud bodde bakom skynket. Och man kan säga på ett sätt att han gjorde det också på det sättet att han valde att manifestera sin närvaro i det allra heligaste för överste prästen en gång om året. Och han gick in för att offra det här offret. Men nu när den här förlåten har rivits itu så är det öppet. Och vi kan liksom bara tänka oss den chock som detta måste ha varit för det judiska folket. Att liksom stå och titta in i detta allra heligaste, som under århundraden, generation efter generation, ingen människa hade ens vågat tänka på vad som fanns bakom det här, utom då överste prästen som gick in en gång om året, och då alltid med blod för att försona människornas synder. Och detta naturligtvis bara som en förebild för det som skulle komma, nämligen Jesus Kristus. Och nu står det att vi har ett direkt tillträde. Vi kan frimodigt gå in där. Inte bara så där liksom smygande, utan verkligen frimodigt. Vi behöver inte ställa några frågor, det är bara att kliva in. Och han talar om en ny och en levande väg i vers 20. Som har öppnats för oss genom förlåten, det vill säga hans kött. Så det vill säga i hans död så utgöt han sitt blod, men också gav han sin kropp. Och vi har talat om det tidigare, hur blodet försonade våra synder, gav oss förlåtelse, medans kroppen gav oss det nya livet. Att vi är nu i honom. Vårt liv är dolt i honom. Och den här nya levande vägen, det betyder egentligen en liksom nyligen slaktad väg, bokstavligen. I bemärkelsen att hans blod än idag ropar till, eller i himmelen, att vi är rättfärdiga på grund av vår tro. Och tänkte på vad det står i Jesaja 53. Att han tog på sig alla våra synder i sin mänsklighet. Och det betyder att han kan identifiera sig med oss. Ibland har människor sagt att om han inte själv syndade, då kan han inte identifiera sig med oss när vi är svaga och syndar och faller. Men det är inte sant. Han blev frestad i allt, men dock utan synd. Och det är en väldigt stor skillnad. Jag tänkte på hur han verkligen kan identifiera sig med oss. Hur han blev den här medlaren mellan människan och Gud. Jag tänker på den här versen i Jobs bok. Där det står att han önskar, från ett gammaltestamentligt perspektiv, att det skulle funnits en domare mellan honom och Gud. Som en sån här medlare som liksom kommer och lägger handen på den enas huvud och den andra handen på den andras huvud. Och medlar mellan dem. Och det var Jobs önskan. Och nu vet vi i 1 Timoteus 2:5 att Jesus Kristus var den medlaren, blev den medlaren som nu finns, som för vår talan inför Fadern och som ständigt påminner honom om att vi är rättfärdiga och har frimodighet att gå, eller kan ha frimodighet att gå in i det heligaste på grund av vad han har gjort för oss. Och vilket privilegium egentligen att kunna tala med Gud, att kunna tala med skaparen utan en medlare. Om man tänker sig olika religioner, inklusive vissa grenar av kristendomen, så handlar det alltid om någon slags medlare, någon som på något sätt för vår talan inför Gud. Men vi behöver inte någon sådan. Jesus Kristus har gjort det och gör det en gång för alla. Han är vår medlare, han är vår överste präst. Och som troende präster så har vi detta enorma privilegium att vi kan tala med Gud utan en medlare. Och Gud använder människor många gånger i våra liv för att säga oss någonting. Absolut. Men de är aldrig en ersättning för Gud. Och tänker på hur vi ibland går åt andra hållet och säger att det är bara jag och Gud. Jag behöver inga andra människor. Behöver inte Kristi kropp. Och när jag säger det så är det ju egentligen så att det är inte jag och Gud, utan det är jag och min tolkning av Gud. Med en viss skillnad. Det var det som Anders, när han var här för ett par veckor sedan, talade om hur en avgud föds i våra hjärtan då vi stannar upp och liksom fryser Gud på ett visst sätt. Så som vi tror att han är i våra sinnen. Och så gör vi honom till det. Och det blir en avgud. Med andra ord, vi tillber vårt koncept av Gud snarare än Gud själv. Och det är väldigt lätt hänt. Och vi gör oss oberoende av allt och alla. Men Och vi lever med vår egen tolkning av Gud som oftast inte är sann. Och jag menar, på ett sätt är det ju så att Gud är den han är, men när vi söker honom så, och går till skriften, så upptäcker vi hela tiden saker som vi egentligen inte visste. Jag menar, vi vet ingenting, står det i 1 Korinthierbrevet 8:2, så som vi borde veta det, så som den helige ande vill tillämpa det i våra liv. Så varje gång som vi möts tillsammans, som i helgen exempelvis här, det var så otroligt fin tid. Jag menar, hur mycket klarare blev inte min bild av Gud? Därför att den helige ande tog skriftens ord och upplyste mig och många andra förhoppningsvis om någonting gällande Guds karaktär. Så på det sättet så upptäcker vi hela tiden nya aspekter av vem Gud är. Men vi vill gärna att liksom frysa Gud på ett visst läge liksom där vi tror att eller så ska han vara eller vad det nu kan vara. Men det är faktiskt definierat som en avgud. Som det står i Jeremia 8 gånger, att de vandrade i sina egna hjärtans fantasier. De tillbad Israels Gud, hävdade de. Men det var egentligen inte Israels Gud. Det var deras egna koncept, sina egna fantasier om vem de trodde eller hävdade att Gud var. Just det, i vers 22, där låter oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och en kropp som är badad i rent vatten. Och att ha ett uppriktigt hjärta inför Gud, jag tycker det är så underbart att vi behöver liksom inte vara hycklare på det sättet som religion är så fullt av hyckleri på något sätt, liksom att man märker det så många gånger att människor säger någonting och man gör sina grejer, man liksom har en massa och man tror på något sätt liksom om att man håller upp det här yttre, så lurar man både Gud och människor att man är okej. Men faktum är att Gud ser allt. I Hebreerbrevet 4:13 står det att allt ligger naket inför honom. Och vi behöver inte spela något spel. Därför att han har redan förlåtit oss. Hans blod är garanten för att vi kan frimodigt komma inför honom. Med svagheterna, med bristerna, med synderna, med misslyckandena. Vi kan. Och man tänker många gånger, eller jag i alla fall, att liksom, hur många gånger ska man liksom kunna komma till det? Blir han aldrig trött på det liksom? Och man på något sätt sätter sina egna gränser för, precis som Petrus gjorde liksom, att okej, ska vi förlåta 7 gånger då? Det är väl inte så dåligt här liksom. Jag menar, en gång kanske världen säger, vi kör 7. Men det är så här, 7 gånger 70, 490, som egentligen är en bild av fullkomligheten, att förlåtelsen har ingen, det betyder inte att synden inte har konsekvenser, det betyder inte att synden inte är skadlig, det är den, men det är ändå inte så att det är kört eller slut bara för att vi inte kan över eller ha seger kanske på ett område eller i något sammanhang. Så med ett uppriktigt hjärta går vi fram i full trosvisshet. Och sedan nästa punkt, eller nästa vers här, 23, låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. I 1 Thessalonikerbrevet 5:24 står att han är trofast, han ska också göra det. I 2 Korinthierbrevet 1:20 står det att alla löften är ja och amen i honom. Och jag menar, vi människor är snabba att ge löften. Politiker är snabba att ge löften. Vallöften. Alla människor är snabba att ge löften. Men vi är också väldigt bra på att bryta löften och göra människor besvikna. Men inte så med Gud. Han som har gett oss löftet är trofast. Och vad har han gett oss för? Löftet står i singular, men han har gett oss löftet i Jesus Kristus, att han är vår frälsare, han är vår försonare. Men i honom, precis som vi läste, så är alla andra löften också, eller har alla andra löften också fått sitt ja och amen. Genom att Gud var trofast att hålla sitt löfte att sända sin son in i denna värld, så har alla andra löften också blivit uppfyllda. Och sen vers 24. Låt oss ge akt på varandra, uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och vers 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och just detta med privilegiet, vara kristen, vara ett Guds barn, det finns också ett ansvar, och ett ansvar är faktiskt också att ge akt på varandra, att uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar, och inte överge församlingsgemenskapen. Och jag tänkte just på det där liksom, att det är så intressant att när man tänker i sitt hjärta att man ger sig själv möjligheten att skippa ett möte, så dröjer det inte länge förrän den här så kallade friheten blir en vana. Och man slutar komma helt och hållet kanske på något möte. Och det är liksom väldigt, väldigt lätt. Och jag har märkt liksom att gå på möten, det handlar inte om någonting annat än viljan och prioriteter. Och jag tänkte just på det här, hur som Matt sa på torsdagskvällen på det mötet, att han sa att han kan liksom komma ihåg den dagen i sitt liv när först var det hans mamma som sa åt honom liksom att du kan komma till kyrkan liksom, och han kom kanske mer eller mindre för att behaga henne och så vidare. Men han sa att han kommer ihåg den dagen när det liksom vände. Och han sa att nu vill jag gå själv. Nu vill jag gå liksom av egen vilja. Jag vet att Gud har någonting för mig där. Och det är så fantastiskt när vi liksom kommer till den punkten där vi är självmotiverade. Jag vill gå till kyrkan. Jag behöver gå till kyrkan. Det är inte bara en religiös handling. Det är inte bara en ritual. Det är inte bara en tradition. Det är inte bara för att behaga någon. Utan det är helt enkelt därför att Gud har befallt. Därför att det är så Gud har gjort det. Att det är i Kristi kropp, det är genom förkunnelsen av hans ord, som hans välsignelser blir tillgängliga. Och när vi inser det och förstår detta för egen räkning, ja, helt plötsligt så får vi en övertygelse. Säger att liksom, det här har högsta prioritet. Kommer att göra det. Och när vi får det, då funkar det. Då försvinner ursäkterna. Och han säger här liksom att låt verkligen detta vara mottot. Och det är intressant att Spiros Uriatis, som skrev en kommentar om den här versen, jag har nämnt det tidigare någon gång, men han säger att sammanhanget här är att om jag håller tillbaks min del i Kristi kropp genom att inte vara med på sammankomsterna, då rånar jag Gud på en möjlighet att manifestera sin fullhet på jorden, som det står beskrivet i Efesierbrevet 1, verserna 20-23. Han är huvudet för församlingen, och församlingen är fullheten av honom på jorden. Vi rånar Gud på en möjlighet. Låter som att skulle Gud, den allsmäktige, på något sätt vara beroende av mig. Inte i den bemärkelsen, men, Men han har gjort sig beroende genom att låta sig själv bli manifesterad genom församlingen, genom Kristi kropp. Och uppmuntra varandra är egentligen ordet parakaleo. Att gå jämsides med någon och enträget utmana personen. Och jag tänker just på hur vi på något sätt har tappat mycket av det, liksom att vi vill egentligen inte konfrontera och utmana människor egentligen. Och men han säger här att gör det verkligen, speciellt när ni ser att den här dagen närmar sig. Och det var Magnus som ringde på väg tillbaks från att han hade varit här, och han berättar bara lite just om hur överväldigad han är av, eftersom han är i branschen, just teknikutvecklingen och liksom hur allting går framåt, och hur det är så på något sätt uppenbart, liksom den utveckling som är, hur den verkligen är helt i linje med det som Bibeln säger ska komma. Och vi ser att den dagen närmar sig. Och hur mycket mer ska vi då inte uppskatta möjligheterna att komma samman som Kristi kropp och bli uppbyggda. Så det här privilegiet, det kan vara överväldigande, men ansvaret som kommer med det motiverar mig. Och som troende präster så vet vi att vi har möjlighet att be, precis som Jesus Kristus har en förbönstjänst i egenskap av överste präst, så har också vi en tjänst där vi kan be för människor och verkligen förändra folks destination. Jag tror många gånger att vi vet egentligen inte hur mycket våra böner påverkar. Alltså om man skulle göra så här, om man skulle kunna se och förstå hur saker och ting kanske skulle varit annorlunda om vi aldrig hade bett. Nu har vi inte riktigt tillgång till den typen av jämförelse. Men vi kommer förmodligen att få det och se skillnaden, liksom vad våra böner uträttade bakom kulisserna och påverkade situationer på ett otroligt sätt. Och kommer att bli väldigt intressant att se i evigheten hur, eller vilken betydelse våra böner verkligen hade. Och så starka ord av uppmuntran från Hebreerbrevet, att som troende präster så har vi ett fantastiskt privilegie, men parallellt med detta privilegie så kommer ett stort ansvar, och vi vill verkligen ta på oss detta ansvar och vandra med honom frimodigt, bekänna vår synd, gå framåt med Gud med ett uppriktigt hjärta, hålla fast i den här bekännelsen om hoppet och vetande att han som har gett löftet, eller löftena, han är trofast. Och vi uppmuntrar varandra i detta. Amen.
Mm.